Matbutiker sattes i brand, vägar blockerades och myndigheterna uppmanade befolkningen att stanna hemma eftersom det kunde vara rent av farligt att röra sig på gatan. Det här är ögonblicksbilder från Mexiko från i början av den här veckan där en våldsvåg uppstod efter att militären hade gripit kartellledaren El Mencho. Sammanlagt över 50 personer dog, 25 av dem poliser, i samband med att mexikanska myndigheter utförde en red för att få styr på den mäktigaste knarkkartellen i landet, Cartel de Jalisco Nueva Generación. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig Alexander Bejar och Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och den kommande kvarten ska vi reda ut vad som händer i Mexiko nu och vilken makt kartellerna egentligen har. Ja, Lotten Collin, du jobbar som Latinamerika-korrespondent för Sveriges Radio. Om vi ändå tar det från början, vad var det som hände i slutet av förra veckan när kartellledaren El Mencho greps och dog?
Ja, det vi vet är att militären helt enkelt lyckades lokalisera El Mencho på något sätt med hjälp av en av hans kärlekspartners, älskarinna underförstått, förstår man. Och de hade då hjälp av en person som tog den här kärlekspartnern till hans gömställe i en turistkabanja, alltså ett hus på landet i delstaten Jalisco i Mexiko. Och specialstyrkor då, när de hade förstått att det var här han gömde sig och fått det bekräftat, så ringer de in honom. Man har då understöd av massa militärer, helikopter, flyg. El Mencho flyr när han inser att han håller på att gripa, så flyr han in i skogen och gömmer sig, men hittas, och det blir väldigt våldsamt. Försvarsministern då, som beskriver den här operationen dagen därpå, beskriver den som väldigt våldsam, att El Mencho och hans livvakter och hans nära män försvarar sig med mycket vapen. De har raketkastare, de har granater, de har automatvapen, och El Mencho skadas också under den här operationen. 8 av hans män dör där, och han grips och dör sen på väg till sjukhus i militärens helikopter. Och i samma sekund nästan som den här nyheten kommer, så utbryter ju, ja, det är klart man får beskriva det som en våldsvåg i Mexiko. Alltså 252 vägblockader över hela landet i 20 olika delstater. Och en av människors närmaste man utlovar motsvarande ungefär 1000 euro till alla inom kartellen som tar död på en militär, och det här leder till att 25 soldater dödas, framförallt då i delstaten Jalisco där allt det här, mycket av det här våldet också sker, och det blir utbrända bilar. Man har sett såna bilder efter det här på snabbköp som sätts i brand. Inställda skolor blev det också, eftersom att människor var helt enkelt för rädda för att gå ut, och uppmanades också av myndigheterna att stanna kvar hemma, och flygbolag ställde in avgångar, kryssningsfartyg bestämde sig för att inte angöra Mexiko. Det, en av de mest kanske märkliga grejerna jag såg var att 1000 turister faktiskt fastnade och fick övernatta i en djurpark i Guadalajara på grund av våldsamheterna. Så det var ju en dag, alltså dagen efter, både samma dag som gripandet och dagen efter, var ju två dagar som verkligen präglades av någon sorts undantagstillstånd snudd på i Mexiko, när man förstod då att El Mencho hade gripits.
Vänta, vänta, vänta. Alltså, hur kan allt det här hända så mycket och så snabbt? Vi börjar med att reda ut några basics här. Vem var El Mencho? Nå, El Mencho kom från en fattig jordbrukarfamilj i Mexiko som odlade avokados, trots att delstaten Michoacán, som han kom ifrån, främst är känd för sina valmoodlingar och marijuanafält. Det sägs att han tidigt började jobba på just marijuanafält, och som tonåring emigrerade han olagligt till USA för att syssla med brottslighet och narkotika. Som 30-åring, efter att ha suttit i ett amerikanskt fängelse och deporterats tillbaka till Mexiko, gick han med i delstatspolisen i Jalisco, samtidigt som han började jobba i en undergren till Sinaloa-kartellen och avancerade snabbt inom den. Nå, vad är en kartell? Jo, i den här bemärkelsen är en kartell en kriminell organisation som kontrollerar narkotikahandeln, lite som den italienska maffian, men mer fokuserad på droger och ofta mer öppet våldsam. 2010 så grundade El Mencho sin egen kartell, Cartel de Jalisco Nueva Generación, som blev en stark konkurrent till Sinaloa-kartellen som El Mencho tidigare jobbade inom. Och snart var hans nya kartell den starkaste i hela Mexiko. Nå, hur då, undrar du kanske? Jo, dels handlar det enligt Lotten Collin om det extrema våld som kartellen använder. Både El Mencho och andra krafter inom kartellen är kända för att utföra råa attacker mot poliser, domare, politiker och fiender som inte helt enkelt har fallit El Mencho i smaken. Men dels handlar det också om narkotika och pengar. I ett tidigt skede insåg El Mencho att metamfetamin är en drog som inte kräver stora odlingar på samma sätt som heroin och marijuana och som med andra ord är lätt att tillverka. El Mencho smugglar metamfetamin och fentanyl både till USA och till helt nya marknader i Asien, Afrika och Australien. Och inte nog med det, kartellen och El Mencho sysslar också med människohandel, prostitution, utpressning, smuggling av bensin och illegal gruvdrift, för att nämna en del av verksamheten. Så med tanke på allt det här så kan man kanske förstå att det blev en så stor uppståndelse kring just gripandet av El Mencho.
Ja, men det förklaras ju av att El Mencho och framförallt då hans kartell, Kartell Jalisco Nueva Generación, hade en så stor territoriell makt. Alltså de var inte begränsade till en eller några få delstater, utan var ju sedan många år nu Mexikos absolut mest inflytelserika och mäktiga knarkkartell. El Menchos konkurrenter hade begränsats eller decimerats eller var upptagna med egna interna maktstrider, och El Mencho lyckades utnyttja de här maktvakuumen som uppstod i Mexiko när de andra kartellerna drog sig tillbaka eller inte hade samma möjlighet att kontrollera narkotikasmugglingen och andra illegala verksamheter. Så det gjorde att El Mencho och Kartell Jalisco Nueva Generación hade en otroligt stor territoriell kontroll, vilket man ju inte minst såg då genom reaktionerna på hans gripande och död med alla de här blockaderna i 20 delstater, alltså så långt ner som på gränsen mot Guatemala, väldigt långt från delstaten Jalisco där ju kartellen föddes. Sen var han också känd för att just vara diskret, och det får man väl ändå säga är troligen ett skäl till att han har lyckats hålla sig undan polisen så oerhört länge. Att han varit beräknande, strategisk, sett till att inte börja strider med andra karteller utan istället försöka ingå allianser. Mexikos nuvarande säkerhetsminister har beskrivit Jalisco Nueva Generación som en snabb, som ett knarkkartellernas snabbköp, alltså en någon sorts franchiseföretag som är ganska decentraliserad, där lokala chefer kan få ganska stor makt och därmed också lyckas utvidga kartellens inflytande. Och El Mencho själv har ju då lyckats hålla sig gömd. Verkar inte så intresserad av lyx och kändisskap som en del andra kartellledare, och som kanske också blivit en del andra kartellledares fall.
När jag hör dig berätta om den här kartellen och karteller överlag, så talar du just om, du använder ord som inflytelserik och mäktig och territoriell kontroll. Alltså, vilken makt har kartellerna i ett land som Mexiko?
Kartellerna har stor makt i Mexiko och har haft det under många decennier nu. Men man får skilja lite på kartellernas makt och kartellernas våld. I de områden där kartellerna har obegränsad makt och inga uppenbara konkurrenter så kan medborgare leva i total fred. Och det har också varit fallet i Sinaloa, till exempel delstaten, som ju är känd internationellt för Sinaloa-kartellen, men där man under många år kunde känna sig väldigt trygg och säker om man bodde där, eftersom att fanns inte skottlossning på gatorna, det var inte våldsamt som det är nu, för att plötsligt så är det två fraktioner som utkämpar varandra. Men det är ju absolut så, och det skulle jag säga att alla bedömare är överens om, att man kommer inte kunna bekämpa knarkkartellerna om man inte kommer åt kartellernas kopplingar, nära kopplingar till både näringslivet och den politiska eliten. Och det gäller ju framförallt på delstatsnivå, skulle jag säga, där ju guvernörer, borgmästare, kongresspolitiker helt uppenbart, en del av dem är finansierade och har nära kopplingar till kartellerna som också finansierat valkampanjer. Och så att säga, det där är ofta förbindelsen som går långt tillbaka i tiden och som är väldigt svåra att nysta upp. Och detsamma gäller pengatvätten. Och där har ju Mexiko flera gånger just poängterat, när USAs president Donald Trump har varit ute och hotat med militär intervention från USA i Mexiko om inte Mexiko gör mer för att stoppa narkotikasmugglingen, så har ju också Mexiko pekat på att pengatvätten sker i era banker, i amerikanska banker. Vapnen kommer från USA. Alltså det finns ju en oerhört stor mängd korruption som underlättar för knarkkartellernas pengar att kunna gå in i systemet. Och på samma sätt då vapen. Jag hörde försvarsministern här säga på presskonferensen häromdagen att 90% av alla vapen som man beslagtar från kartellerna kommer ju från USA.
Mm. Men hur ser balansen ut? Vem är det som är starkare? Är det kartellerna eller staten?
Svår fråga. Claudia Sheinbaums föregångare, Andrés Manuel López Obrador från samma parti, han kom till makten och sa, nu ska vi ha kramar istället för kulor. Abrazos no balazos. Och under hans 6 år vid makten så ökade våldet och mordsiffrorna, och det blev tydligt att regeringen inte hade kontroll. Och det är väl en del av det som Claudia Sheinbaum, alltså den nuvarande presidenten i Mexiko, faktiskt satsar på. Hon vill visa att regeringen har kontroll. Hon vill visa att man kan och vågar gå efter och försöka gripa de här kartellledarna. Och det är hon ganska tydlig med i sina presskonferenser och så, att hon vill visa mexikaner att de har en stat som de kan lita på. Därför att det är det största problemet i Mexiko, att medborgarna litar inte på staten. De litar inte på statens kapacitet att bekämpa narkotikakartellerna. De litar inte heller på att staten vill deras bästa i många delstater. Alltså där delstatspolisen arbetar åt kartellerna, där jurister, åklagare, domare är fullkomligt korrumperade, för att inte tala om politiker. Så jag har rest många år i Mexiko och ofta träffat offer för knarkkartellernas våld. Alltså mammor, fruar, döttrar som inte vågar gå till polisen. Som inte ens vågar anmäla försvinnanden till åklagaren, för att de vet att de själva kommer hamna på i skottlinjen. Och det där är ju någonting som Claudia Sheinbaum och hennes regering väldigt tydligt, tror jag, ändå vill försöka komma åt. Säga att här finns myndigheter, här finns staten, och vi är koordinerade, vi kommer göra det vi kan. Trots att då de är fullt medvetna om att många människor inte litar på det politiska lagret som kommer under dem, det vill säga delstatsnivån då, där det fortfarande finns väldigt mycket korruption. Det är svårt att säga vem som är mäktigast, det beror lite på vilken delstat du pratar om, men regeringen vill ju helt klart visa att de vågar och att de kan ta sig an den här fighten. Historiskt sett så har det inte varit lyckosamt att sätta hårt mot hårt och dra ut militären i det här och liksom försöka bekämpa narkotikakartellernas makt med våld. Men det som den här regeringen försöker göra är att å ena sidan gå in militärt, som man gjorde nu mot El Mencho, och å andra sidan försöka på olika sätt minska incitamenten för unga mexikaner att gå med i kartellerna, ha olika sociala program som gör att de inte blir lockade av de här pengarna och de här framtidsmöjligheterna som kartellen då säger att de har för den unga, fattiga befolkningen. Så att det är inte så att de bara satsar på våldsstrategier, men det återstår att se om man kommer lyckas.
Och på tal om att lyckas, USAs president Donald Trump har länge krävt att Mexiko ska slå hårdare mot knarkkartellerna. Och många analytiker tror att gripandet av El Mencho kan vara ett försök till ett direkt svar på det här. Men har Mexiko lyckats göra Trump nöjd? Nja, säger Lotten. I sitt State of the Union-tal tidigare i veckan tog Trump förvisso åt sig äran för gripandet av El Mencho, men samtidigt sa han att Mexiko måste göra mer för att få stopp på narkotikasmugglingen till USA. Någon som däremot verkligen kan se det här som en politisk seger är Mexikos president Claudia Sheinbaum, som enligt Lotte nu visar att Mexiko verkligen kan bekämpa narkotikahandeln. Men om vi går tillbaka till våldsvågen som spred sig i början av veckan, hur ser läget ut nu? Nå, de första dagarna var enligt Lotten kaotiska med vägblockader, tomma gator och stängda skolor, särskilt i delstaterna Jalisco och Michoacán där El Mencho hade sitt högkvarter. Nu verkar läget lugnare och presidenterna uppmanar folk att återgå till vardagen. Men Lotten poängterar att när chefen för Sinaloa-kartellen greps förra året så var det lugnt i flera månader innan ett blodigt inbördeskrig inom kartellen bröt ut. Så hur kan framtiden nu se ut?
Nej, men jag tror att de olika krafter som finns inom kartellen och som är möjliga arvtagare till Elmencho nu håller på och väger sina möjligheter och sina positioner och sina konkurrenter. Och det finns olika scenarier man kan tänka sig. Dels att det finns en ordnad maktsuccession, alltså att det finns en arvtagare som kommer ta över, och att det nedre skiktet av kartellchefer inser att det vore det bästa för kartellens fortlevnad, att de så att säga inte började strida mot varandra. Men sen finns det också möjligheter att någon eller flera väljer att försöka bryta sig ut och skapa sina egna organisationer, och det är då det kan bli väldigt våldsamt. Och sen finns ju den sista möjligheten att det blir liksom ett fullskaligt alla mot alla krig inom kartellen, vilket ju vore den ur en allmän säkerhetssynpunkt den absolut värsta scenariot man kan tänka sig. Och allt det här kommer ju, alltså de kommande månaderna kommer, jag tror att det kommer utkristalliseras. Det är fortfarande väldigt tidigt, och jag tror att ingen hade ju väntat sig det här. Så att de försöker väl alla förstå situationen nu. Och några av Elmenchos närmaste män var ju också med honom och greps och dödades under den här operationen i söndags. Allt det här utspelar sig ju samtidigt som Mexiko då förbereder sig för att hålla fotbolls-VM. Invigningen hålls ju i Mexiko i juni, och 4 av matcherna ska spelas i Guadalajara, som ju har varit epicentrum för hela den här kartellen, och även då en del av den här våldsvågen som vi har sett. Så att Mexiko kommer nog försöka göra allt för att i alla fall hålla det här lugnet fram tills det.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och Lotten Collin, som jobbar som Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent. Ett nytt avsnitt av nyhetspodden det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan direkt från morgonen. Producent för nyhetspodden är Lukas Dahlström.